Himmelske far, jag vill prisa och tacka dig för den oändliga kärlek som du visar oss. Jag ber Herre att vi i det att vi studerar om din kärlek, att du ska beröra våra hjärtan. Jag ber att du ska ge oss den kärleken, att vi ska kunna känna den i våra hjärtan. Och förstå vad det är som du har gjort för oss. Jag ber så för var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Jesus, han hade blivit opopulär bland fariseerna eftersom han hade döpt för många människor. Och istället för att skapa onödiga konflikter så drog sig Jesus undan till Galileen. Och han fick gå då genom Samarien. Och de kom till den här brunnen, vid Sykars brunn. Och Jesus hade vandrat tillsammans med sina lärjungar ända från tidig morgon. Nu var det middagstid och Jesus var trött, han var hungrig, han var törstig och han var matt av resan. Lärjungarna, de hade gått in i byn för att köpa bröd. Men Jesus, han satt nu där i middagssolens hetta och han törstade efter vatten. Kan ni tänka er? Han som har skapat alla vattenkällor, han som har skapat de stora haven, han som har befallt regnet att falla, han sitter nu här vid brunnen, törstig. Hans törst stegrades vid tanken på att det fanns vatten mycket nära honom. I den här brunnen så fanns det här kalla och uppfriskande vattnet som han så gärna ville ha. Men det var så långt borta från honom. Ändå så pass nära. Jesus hade ingenting att hämta upp vattnet med. Kunde Jesus vara törstig? Tydligen kunde han det. På alla sätt så delade han människans lott. Och han fick helt enkelt vänta på att någon skulle komma och hämta vatten för honom. För att han skulle kunna få släcka sin törst. Händelsevis så kom det en samarisk kvinna förbi på vägen. Och hon skulle hämta vatten. Och Jesus, han går emot judarnas fördomsfulla normer att inte tala med samarierna. Och han ber kvinnan om ett glas vatten att dricka. Eller en bägare vatten att dricka. Och den här konversationen som de har leder så småningom till att kvinnan får del av det levande vattnet. Men det som jag vill fokusera på idag är Jesus törst. Kvinnan sa en mening som var mycket sannare än vad hon själv förstod. Om ni har era biblar så slå upp till Johannes kapitel 4 och vers 11. Hon säger: Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Den brunn som jag idag vill att ni ska tänka på är ditt och mitt hjärta. Det levande vatten som Jesus längtar efter, det är vår kärlek, vår sympati, vår förståelse, vår gemenskap. Och jag vill läsa några meningar från vändpunkten, bara för att ni inte ska tro att jag tar saker ur tomma luften. Vad är det som Jesus verkligen hungrar efter och törstar efter? Ja, vi såg att han törstade efter fysiskt vatten där, men det finns en annan törst i Jesus hjärta som är långt mycket större. I vändpunkten sida 178 så står det så här: Vår frälsare törstar efter att bli igenkänd. Han hungrar efter deras kärlek och sympati för vilka han har utgjutit sitt blod. Vi kanske inte greppar det första gången vi läser det där. Låt oss läsa det igen. Vår frälsare törstar efter att bli igenkänd. Skulle vi kunna säga det tillsammans allihopa? Vår frälsare törstar efter att bli igenkänd. Bra, en gång till. Vår frälsare törstar efter att bli igenkänd. Nästa mening lyder så här. Han hungrar efter deras kärlek och sympati för vilka han har utgjutit sitt blod. Han hungrar efter deras kärlek och sympati för vilka han har utgjutit sitt blod. Ska vi säga allting på en gång. Vår frälsare törstar efter att bli igenkänd. Han hungrar efter deras kärlek och sympati för vilka han har utgjutit sitt blod. Fascinerande. Är det här som Jesus verkligen hungrar och törstar efter? Som kallt vatten för en törstig person, så är kärlek till ett törstigt hjärta. Långt starkare än längtan efter fysiskt vatten som Jesus kände där vid brunnen är hans längtan efter vårt igenkännande, vår kärlek, vår sympati. Men brunnen är djup och Jesus har inget som han kan hämta vatten med. Menar du att det finns någonting som Jesus inte kan få om inte någon ger det till honom? Ja, exakt. Menar du att vi har någonting som kan tillfredsställa hans törst? Precis. Det är det som det hela handlar om. Jesus hungrar och du kan ge honom mat. Han törstar och du kan ge honom att dricka. Men han kan inte få det om inte du ger det till honom. Han har ingen skopa. Och ditt hjärtas brunn är mycket djup. Han kan inte tvinga dig att älska honom. Om han någonsin får det vatten som han längtar efter, så är det endast ifall du har gett det till honom. Vad säger du, kära vän? Vill du ge Jesus att dricka? Om du hade varit där vid brunnen, skulle du ge honom det vatten? Låt oss inte göra honom besviken. Vet ni, så många människor fokuserar på att det faktum att komma till Jesus, det tillfredsställer deras törst. Och visst, det gör det. Helt klart, det borde det göra. Tänk på kvinnan som kom för vatten. Hon fick sin andliga törst tillfredsställd. Hon fick det levande vattnet. Och det är många i världen idag som söker att släcka sin törst med saker som inte kan tillfredsställa. Sånt som de ständigt måste komma tillbaka till brunnen för att hämta. Alkohol, droger, spel, relationer, prylar, karriärer ger aldrig någon långvarig tillfredsställelse. Det här kan endast hittas i Jesus. Så ja, definitivt så tillfredsställer det att vi lämnar oss till Jesus den törst som vi har i våra hjärtan. Men vad med Jesus törst? Skulle du inte hålla med om att det faktiskt är ännu viktigare? Är det inte bättre att släcka hans törst? Istället för att bara fokusera på det som gör att du själv mår bra? Han förtjänar ju allt. Och vi förtjänar ingenting. Men det som är vackert i det här är att när vi släcker hans törst så släcker han din. Och det är inte på något sätt som någon byteshandel, att du kliar min rygg och så kliar jag din rygg. Inte alls. Utan faktum är att det enda som kan tillfredsställa din törst och hunger är att ge honom att äta och dricka. Det är själva akten att ge honom din kärlek som kommer att ge dig den största välsignelsen. Ni vet, människan har i sitt hjärta ett behov av att behövas. Någon som kan instämma i det. Vi har ett behov av att behövas. Vi har ett behov av att någon behöver oss på ett eller annat sätt. Och Gud skapade oss så eftersom han behöver oss. Visste ni att Gud behöver oss? Åh nej, säger du, Gud behöver inte mig. Gud har många andra som han kan prata med. Nej, Gud behöver dig. Gud behöver dig inte för att springa ärenden åt honom. Inte för att ge honom mat på ett fysiskt sätt. Men för att älska honom. För att förstå honom. För att umgås med honom. För att tala med honom. För att lyssna till honom medan han talar. Att rådfråga honom. Ge förslag till honom. Kommentera vad han har gjort. Vet ni, Gud tycker om när vi kommenterar det han har gjort. I vår internetvärld idag så har man massor med till exempel sådana sociala forum som Facebook. Och man skriver någonting och sen så kan folk kommentera på det. Man kanske lägger upp en fin bild eller någonting. Och så tycker man om att se när folk kommenterar och de säger saker och ting om det. Vet ni, Gud tycker också om när vi kommenterar de saker han har gjort. När vi tittar ut i naturen, han vill höra, vad tycker du om det här? Vad tycker du om det som jag gör? När du läser Bibeln, vad tycker du om de berättelserna? Vill Gud verkligen ha en sådan relation med mig? Det vill han absolut. Och vet ni, när vi berättar för honom att vi älskar honom, så värmer det hans hjärta så oerhört mycket. Ni vet, Gud har gett oss många illustrationer för att vi ska förstå det här. Till exempel som en förälder. Nu är inte jag en förälder, men jag vet mycket väl hur det är. Skulle inte ni som är föräldrar här inne, vad tycker ni när era barn säger att jag älskar dig? Är det någonting vackert? Ett litet barn som säger till er, jag älskar dig pappa, jag älskar dig mamma. Är inte det någonting fint? Är det inte någonting som verkligen värmer ert hjärta? Är det någon som kan instämma i det? Några stycken. Underbart. Förstås, ni skulle kunna spela in det här på en bandspelare, eller hur? När de säger det, och sen så kunde ni, varje gång ni känner behov av medlidande och sympati, så kunde ni spela upp det här bandet. Då skulle det ta hand om det där problemet. Skulle ni känna er älskade då? Utav ert barn, om ni spelar upp det på ett band? Inte riktigt samma sak, eller hur? Det är den här fria viljan som Gud har gett oss. Vi känner oss inte älskade utav bandspelaren. Vi vill att en person som av fritt val ska älska oss. Och det vill Gud också. En kärlek som inte är påtvingad. När vi berättar för honom, jag älskar dig far. Det gläder hans hjärta. Det hungrar Gud efter. Han törstar efter det. Precis som en mor letar efter ett igenkännande leende från sitt barn. Så letar Gud efter något igenkännande från oss. Ja, du kanske säger, Jonathan, du drar det alldeles för långt. Ja visst, Gud älskar oss. Det är vi överens om. Men inte på det sättet. Inte riktigt så där. Men det måste vara så. För om vi tittar på korset, annars så har inte korset någon betydelse för oss alls. Titta på korset. Gud säger att det här, att vi visar honom kärlek, det är mer värdefullt för honom än livet själv. Han var villig, han var inte villig att leva om han inte skulle få det. Det är vad korset visar. Så mycket värderar han det. Vi kanske tänker, ja men han har så många andra som kan älska honom. Varför behöver han mig? Tänk på den här barnberättelsen som jag visade. Det finns bara en plats som varje bit passar in på. Och även om de andra bitarna passar in på de andra platserna, så om det saknas en enda av dessa bitar, så finns det här hålet för alltid i Guds hjärta. Gud behöver dig. Han behöver dig. Han behöver varenda en individuellt. Inte bara oss som en gemensam grupp och jag, så länge det är 99 av de 100. Nej, då saknas det någonting i Guds hjärta. Han vill ha kommunikation med oss, med dig. Låt oss ta en annan bild på det här. I Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. Uppenbarelseboken 3 och vers 20. Ni vet, Uppenbarelseboken beskriver 7 budskap till 7 församlingar genom tiderna. Och det sista budskapet är Laodicea. Och det är oss här nere i sista tiden. Uppenbarelseboken 3 och 20. Så ska vi se vad Jesus säger till oss. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vem är det som kommer här? Jesus. Och vad gör han? Han står vid dörren och han knackar på. Vad är det han vill egentligen? Vad vill du när du knackar på en dörr? Vill du inte komma in? Men varför kommer inte Jesus in? Är han inte stark nog att komma in? Jo, det är han. Helt klart är han det. Men det är inte det han vill. Han säger, om någon hör min röst och öppnar dörren, då ska jag gå in till honom. Hur lätt är det inte för oss att se ut genom fönstret när vi ser Jesus som står där och vi tänker, jag undrar egentligen vad han vill mig. Jag undrar om han har någonting som jag kan dra nytta av. Vad försöker han egentligen sälja? Är det värt att släppa in honom? Kanske han kommer att vilja göra några förändringar i mitt hem om jag släpper in honom. Och det kanske jag inte kommer tycka om. Jag undrar vad jag kan tjäna på det här egentligen. Men kära vän, låt oss lägga de tankarna åt sidan. Och låt oss studera varför han kommer. Vad är det han vill? Låt oss läsa det. Det står, se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in och hålla måltid med honom. Han kommer för att äta måltid. Är Jesus hungrig? Tydligen. Tydligen är han hungrig. Vad är det han hungrar efter? Vår frälsare törstar efter att bli igenkänd. Han hungrar efter deras kärlek och sympati för vilka han har utgjutit sitt blod. Låt oss släppa in honom. Vad säger ni? Låt mig ställa dig en fråga. Om du bjuder hem någon till dig, Vem är det som kommer att laga i ordning måltiden? Om ni bjuder hem någon på en måltid, vem kommer göra det? Är det gästen eller är det du? Skulle ni säga. Ifall jag kom hem på besök hos er, skulle ni säga, ja, här får du gå och skala potatisen. Kanske några skulle göra. Jag är inte emot att skala potatis på det sättet. Men jag tror att när vi bjuder hem någon så är det vanligtvis så att vi har gjort i ordning maten, eller hur? Och när vi bjuder hem Jesus i vårt hem, då är det vi som gör maten. Har vi tillräckligt med kärlek och sympati för att ge till Jesus? För att ge honom att äta? Eller använder vi allt det lilla vi har för oss själva? Kommer ni ihåg den änkan som Herren sände Elia till i Gamla testamentet? Jag läser om den i Första Kungaboken, kapitel 17. Det hade varit hungersnöd i landet och Gud hade matat Elia med korpar som kom i en bäck. Men nu hade hungersnöden blivit så illa, bäcken hade torkat och Gud sa, jag har en annan plan åt dig. Gå till Sarefat och där kommer du att träffa en kvinna, en änka. Och jag ska visa dig vad du ska göra. Så Elia går dit. Hon träffar den här kvinnan. Som håller på. Och vad är det hon gör? Hon samlar ved. Varför då? Hon ska baka någonting. Hon ska baka. Och Elia kommer till henne. Och hon säger att jag har... Hur mycket mjöl har hon? Vad sa ni? Det står faktiskt att hon har bara en näve mjöl. Hon har bara tillräckligt med mat för att laga en enda bit bröd. Och vad skulle hända efter... Förresten, vem var det som skulle äta den biten bröd? Hon och hennes son. Precis. Och vad skulle hända sen? Sen skulle de dö. Vet ni, jag vill säga er någonting. Om vi använder den lilla kärleken vi har på oss själva, så kommer du också att dö. Det finns inte tillräckligt. Du kommer att svälta ihjäl. Du kommer inte att överleva hungersnöden utav kärlek som finns i världen. Vet ni, det är så många människor som så många hungriga hjärtan i världen som ropar, stackars mig, stackars mig. Jag önskar att jag hade någon som älskade mig. Jag önskar att jag hade någon som älskade mig. Den lilla kärleken som finns, använder de för sig själv och sedan så svälter de ihjäl. Minns ni vad Elia sa till kvinnan? Laga först en liten kaka åt mig. Och bär ut den till mig. Vet ni, vissa människor förstår inte det där. De tänker, oj vilken självisk predikant. Här kommer han och tar brödet ifrån munnen från änkorna. Men Elia visste vad han gjorde. För Gud hade befallt honom att göra det. Och Gud visste vad han gjorde. Vet ni, han försökte lära den här änkan, den här otroligt viktiga lärdomen, att vår första prioritet i livet är inte att ge mat åt oss själva, utan det är att ge mat åt honom. Det är vad vi är skapade att göra. Och du behöver inte oroa dig. För om du tar hand om Guds problem, så kommer han att ta hand om dina problem. Men om vi insisterar på att ta hand om våra problem, så är det enda som Gud kan göra att låta oss göra det. Och så kommer vi att svälta ihjäl. Det finns inte tillräckligt med kärlek. Är ni inte tacksamma att änkan gjorde som Elia sa? Hon gav först Elia det här brödet. Och vad hände sen? På grund av att hon gjorde det varje dag, så var det tillräckligt med mjöl i krukan och olja i kruset. Och de överlevde hungersnöden. Ett mirakel, säger ni. Det var det verkligen. Men missa inte poängen. Om du tar den lilla kärlek du har och du ger den till Jesus, så kommer han också. Och tillsammans med dig så kommer du att få äta under en lång tid. Du kommer ha tillräckligt med kärlek. Men om vi inte gör det, så kommer vi att svälta ihjäl. Låt oss ge honom allt vi har. Vad säger ni? Även om det skulle kosta allt som vi har i huset. Är det värt det? Vad står det i Matteus 22? Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det finns inget annat som kan tillfredsställa det tomrum som du har i ditt hjärta, eller det tomrum som Gud har i sitt hjärta. Ni vet, ibland beskriver vi det som att vi har ett hål i vårt hjärta som bara Gud kan fylla, och det är sant. Men vet ni att Gud också har ett hål i sitt hjärta som bara du kan fylla? Och om du inte fyller det, så kommer tomrummet att vara där för evigt. Ingen annan kan ersätta det tomrummet. Även om varenda person i det här rummet valde att ge Jesus sin kärlek, men om det var en som inte gjorde det, så kommer det finnas en hunger i Guds hjärta för alltid. Och fruktansvärt det vore. Låt det inte bli fallet. Varje bit behövs, som jag sa i den här barnberättelsen. Varje bit behövs för att fylla just det specifikt skapade hålet. Vi behöver inte jämföra oss med någon annan och säga, vet du, varför är jag inte lika duktig som den? Varför gör jag inte samma saker som den och den? Nej, du har en unik form som passar i det här hålet. Du behöver inte försöka vara någon annan. Gud vill ha en unik individ. Han vill ha dig. Det spelar ingen roll om 99 andra människor ger Jesus sin mat och dryck. Han hungrar efter din kärlek. Är vi verkligen värda så mycket för Gud? Vet ni, det var en ung pojke som blev kidnappad en gång. Ett barn. Och de här kidnapparna krävde en lösensumma, det var i Mexiko, på nästan 1 miljon dollar. Det var ett tag sedan. Men det var en predikant som talade med en domare om den här situationen. Och predikanten frågade den här domaren, tror du den här pojken var värd så mycket pengar? Och domaren svarade, ja, tydligen för hans pappa så var han det. Så sa predikanten, vet du domare, vilket pris som betalades för dig? Vet du vilken lösensumma som Gud gav för dig? Kristi blod. Han dog för dig. Var du värd det, herr domare? Och domaren hängde med huvudet och han sa, nej, jag tror nog inte det. Och vänta ett tag, sa predikanten. Vet Gud hur man ska värdera saker och ting? Blev Gud lurad när han köpte dig? Gjorde han en dålig deal? Eller vet han vad han köper? Jag vill inte anklaga Gud för att inte kunna göra bra affärer. Han ser ett oändligt högt värde i varje individ. Åh, jaså Jonathan, du tror att du är någonting? Ja, det gör jag. Jag vet att i mig själv så är jag bara stoft. Men i Guds ögon så är jag värd oändligt mycket. Och det är inte bara jag, utan det är varenda individ. Om du inte tror mig, så titta på korset. Om du inte tror mig, vad är det för syfte med att Jesus dog på korset i så fall? Det finns ingen mening. Var det bara för att köpa tillbaka en planet? Var det bara för att få ett visst antal intelligenta varelser som han dog? Nej. Gud var inte villig att leva om han inte fick vara med dig. Det är vad korset visar. Han riskerade hellre sitt liv än att förlora din kärlek. Det är dig som han vill åt. Han hungrar och han törstar efter att få den. Kommer du att ge honom det som han längtar efter här idag? Kommer du att fylla Guds hjärtas största längtan? Kommer du att fylla hans behov? Är det värt att ge honom hela ditt hjärta? Vad är det som håller dig tillbaka? Medan musiken fortsätter spela så vill jag ställa en fråga till dig här idag. Kommer du att ge Jesus det som han längtar efter? Han är en kärleksfull och trofast vän till var och en av oss. Men han kan inte tvinga på sig den kärleken. Enda sättet som han kan få det han hungrar och törstar efter är om vi av villigt hjärta ger det till honom. Finns det någon här inne idag som vill säga till Jesus att jag menar allvar med det här? Jag vill ge Jesus min kärlek. Vill du i så fall räcka upp din hand just nu? Amen. Gud välsigne dig.